Jag är fullkomligt utmattad eftersom jag har sprungit runt i kanske 5-6 butiker tillsammans med min 4-åriga son och letat efter solglasögon med blått spegelglas. Han måste ha såna för han måste vara cool. Vi har pratat jättemycket om det där hemma nu på sistone, vad det här med cool är för honom. Vad är, liksom, är det att vara snygg eller är det liksom att vi utstrålar att man är tuff? Vad är det han vill vara med de här blåa solglasögonen som vi till slut hittade? Vilket är kul och extra kul eftersom vi idag ska fokusera helt på detta med att vara cool. Varmt välkomna till Dumma människor med mig, Lina Thomsgård, och psykolog och författare Björn Hedensjö. I den här podden så försöker vi djupdyka ner i små och stora tankefel hos människor och försöka förklara vårt mänskliga beteende. Och idag ska vi förklara coolhet. Varför vill vi vara det? Finns det liksom en hemlig formel på hur man blir det? Det där man alltid liksom sneglat på personer antingen i klassen eller skolan eller på rockscenen. Hur blir jag det där? Räcker det med blåa solglasögon eller är det något annat som är det magiska tricket? Detta ska vi få veta idag.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to BOLLandBranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Och det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack IKEA! Idag ska vi förklara coolhet. Björn, stämmer detta?
Det stämmer. Och det är ju en lite fånig grej.
Ja.
Eller hur? Ja. Alltså det är ett lite fånigt ämne.
Att vilja vara det, ja.
Men det är ju också på riktigt.
Ja, men alltså, sträck upp handen den lyssnare där ute som aldrig brytt sig om att vara cool.
Nej, alltså, och vi tycker ju att saker och ting är coola.
Ja.
Men vad är det ens? För det är ju inte samma sak som att tycka att något är, som att man vill ha något eller att man tycker att något är bra. Alltså... Jag vill ju ha en 150 grams meny från Sibylla ibland.
Och det betyder inte att du tycker att den är cool.
Nej,
nej.
Precis. Så att där tycker jag att där liksom uppstår det något spännande. Att det är någonting som man har en intuitiv förståelse av.
Ja.
Men som jag känner så här, vad fan är det egentligen?
Ja.
Och det var med den ansatsen som jag började dyka ner i forskningen.
Det är jag jättetacksam för av flera skäl. Både för att jag vill förklara för min son varför eller varför inte han måste ha de där glasögonen. Men även för egen del. För här sitter man nu så här högravid 43-åring som ändå tycker att det är lite viktigt att få känna sig cool ibland. Och hur ska jag göra då?
Mm.
Och varför tycker jag att det är viktigt?
Så vad eller vem tycker du är coolt?
Generellt obryddhet. Vilket ju, liksom, nu fäller jag ju krokben för hela min framtida coolhet genom att prata om att det ens är en grej. Eller att det är något eftersträvansvärt. Men de riktigt coola personerna, de kan stå där liksom. Ja, nu är jag ju en rocktjej. Många brukar påstå att jag inte är det, men jag är en rocktjej. Visst är jag en rocktjej, Björn?
Ja, det tycker jag nog.
Vad är det för färg på mina kläder idag?
Svart, som
ja.
Natten.
Ja, men du ser. Jag är en rocktjej. Och då har ju mycket av coolheten för mig kommer ifrån liksom en rockestetik med en rufsig för lång lugg och en skinnjacka och omotiverade cigaretter på morgonen och så vidare. Allt det här är ju väldigt sökt. Men att lyckas ro i land sådana typer av liksom symboler och ändå få det att kännas genuint och alltså det här obrydda, det är mitt coolaste.
Ja, och när man börjar läsa på om något sånt här då i en vetenskaplig kontext så blir det kul direkt för att då stöter man på de här forskarna som stöter och blöter definitioner.
Just det, cool. Sequoia.
Ja, exakt. Och det blir ju roligt då för att då blir det här som är något ganska lättsamt på ett sätt.
Populärkulturellt, liksom fåfängt.
Helt plötsligt något väldigt så allvarligt som man diskuterar i akademiska termer. Och det visar sig att det finns ingen fullständig konsensus kring hur man ska definiera coolhet.
Nej, vi har ju inte ens hittat en bra översättning.
Nej, till svenska.
Mm.
Precis. Nej, det har vi inte.
Jag fick ju inte säga tuff eller ball, det är ju mer ska säga, mod och det är lite attityd. Alltså,
ja, det är närliggande i alla fall.
Det är närliggande, men det är inte de orden jag vill använda. Jag vill använda cool.
Ja, precis. Men det man är överens om i den här akademiska världen bland de som har studerat det här fenomenet, det är att coolhet utmärks av följande fyra saker.
Hey, I think you're really cool.
Nummer ett. Det är en social konstruktion. Det är alltså inget inneboende i en person utan uppstår i omgivningens blick.
Hey, I think you're really cool.
Nummer två. Den är subjektiv och dynamisk, det vill säga förändras över tid. Ungefär som skönhetsideal. Du minns att vi har pratat om det
Just.
I tidigare avsnitt.
Ja. Att
på 1600-talet skulle man vara blek och tjock.
Varför vid Gud fick jag inte födas då?
Ja, och sen så kan det där växla väldigt mycket över tid. Men precis som med skönhet är det med coolhet att vid varje given tidpunkt så kan man fråga en grupp personer som har ungefär samma bakgrund. Och då kommer det finnas en stor överensstämmelse i den gruppen om vad coolhet är.
Så det är inte liksom helt individuellt att du tycker din sak och jag tycker min sak, utan det finns ändå vissa mönster och de skiftar över tid.
Ja, skiftar över tid och skiftar med sammanhang, alltså vilken grupp du vänder dig till och så.
Mm.
Och i situation, det är en sån här grej, jag såg någon studie där man har kikat på, om man frågar folk på jobbet om vad som är coola skor på en arbetsplats, så kommer de att svara annorlunda än när de är ute och klubbar och får samma fråga.
Mm. Oh, gud, nu fick jag panik. Jag tänkte på coola klubbskor, vad är det?
Ja, vad är det ens?
Jag blev också lite
pressad. Håll en pistol mot mitt huvud, jag skulle ändå inte kunna beskriva en cool klubbsko faktiskt.
Hey, I think you're really cool.
Nummer tre, coolhet är något positivt. Det var en forskare som heter Belk som 2010 gjorde en kvalitativ studie, alltså en här intervjumetod.
Mm.
Och då kom han fram till, eller hon, jag vet faktiskt inte vad det är för kön på Belk, att det ofta används som en synonym för att man gillar något.
Mm.
That's cool.
Ja.
Det är bra.
Ja.
Men nummer fyra.
Hey, I think you're really cool.
Cool är inte bara något positivt. Det finns ytterligare en kvalitet. Och vad den där mystiska kvaliteten är har forskningen liksom inte riktigt landat i.
Det är den gåtan man vill liksom...
Inte så att det finns en konsensus kring det i alla fall.
Nej.
Men den första studien som jag tänkte ta upp idag så är det två amerikanska forskare som ville titta närmare på just den grejen.
Ja, det gåtfulla är cool. Vad är det?
Det gåtfulla är cool. Caleb Warren och Margaret Campbell på University of Arizona och University of Colorado Boulder som 2018 gjorde den här studien. Och deras utgångspunkt var helt enkelt så här. Vad skiljer cool från bra?
Bra poäng. Alltså vad är just Sibylla-köket? Vad är det som gör att...
Man vill ha det, men det är inte...
Det kan vara bra, men vad är det som gör någonting... kul.
Precis, och de landade i liksom ett ord. Och vad tror du att det här ordet är?
Jag sa obrydd, för jag gissar det igen. Obryddhet.
Okej. Okay. Det är ingen dålig gissning. Man kan säga att det kanske är liksom en del av det här.
Ja, men okej, okay, om det är det här då. För jag tänker att det är liksom en attitydsak som är... Det här självständighet på något vis. Yes. Man utstrålar...
Exakt, det är det.
Jag skiter i vad ni tycker om mig.
Autonomi. Autonomi, men man kan ju också säga självständighet eller oberoende.
Coolt av mig att grejerna. Gissa rätt.
Väldigt bra. Ah. Så väldigt bra. Men inte bara bra, utan till och med... Eller jo, det kanske bara var bra, Lina. Så att det är autonomi som utmärker coolhet. Det är den här mystiska kvaliteten då, enligt de här forskarna.
Gud vad, får jag kasta in då? Det här kommer vara min stöttepelare rakt. Eller liksom det jag vill reda i. Är det en genuin upplevelse av autonomi från, säg, person eller fenomen som vi upplever som coolt? Eller är det att jag läser... Säg att jag tycker du är cool. Det vill säga du är bra plus autonom. Är du självständig eller är det jag som upplever att du är det? Beholder or...
Ja, det kan väl vara både och kanske.
Det jag far efter är så här.
Mm.
Många som man upplever som coola går de bara runt och fejkar autonomi. Men är i själva verket jätte beroende av att uppfattas som coola. Men så blir de ju inte coola. För det ser man ju igenom.
Jag tänker mig att det kanske kan vara lite olika. Ja. Alltså en del kanske är väldigt bra på att fejka.
Ja, just det.
Och då märker man det inte.
Mm.
Så att, det är en intressant fråga, men jag tror att den är liksom svår att besvara.
Ja, jag vill bara veta, kan jag fejka coolhet?
Det tror jag att du kan.
Bra.
Men då ska vi komplicera det här lite grann. Mm. För att de kom fram till att det bara handlar om, alltså självständigheten, den här autonomin, skapar bara coolhet under tre betingelser.
Mm.
Mm. Och de testade de här. De hade en hypotes om att det var så. Mm. Och så testade de det i tre experiment som jag nu ska berätta om.
Åh gud, vad roligt.
Ja.
Och kul att de liksom får ta viktig forskartid och bara, nu ska vi se om man blir cool av att vara autonom och ha fräsig lugg. Alltså vad roligt.
Precis. Jag tycker att de argumenterar i den här studien på ett bra sätt om varför de ska få forskningstid och pengar till det här. Alltså en sån sak är att det är en otrolig faktor i marknadsföring.
Det är makt, det är status, det är liksom allt vi människor förtrollas av.
Ta ett sånt bolag som Apple till exempel.
Ja, varför är det coolt?
Ja.
Varför vill man ha en iPhone?
Ja, precis, det kommer jag återkomma till.
Ja.
Men där är det just cool-faktorn snarare än, jag menar, det finns ju mobiler som har mycket bättre kameror nu och idag, tror jag. Men det spelar liksom inte så himla stor roll. Så att det är en sån grej. Mm. Och jag menar, det är sån otrolig, alltså, auktoritet, hierarki, alltså det är en ganska central...
Karisma, alltså, många såna här grejer som liksom, varför vill folk följa någon?
Ja, och det är ju inte så enkelt som, alltså det är inte samma sak som att någonting är attraktivt eller återvärt. Alltså, det är
eller att någon är omtyckt eller, som vi har gjort ett eget avsnitt om. Utan det här
exakt,
är
det är liksom en extra dimension som är väldigt viktig. Sådär. Så att det är därför vi sitter här och babblar om det nu och därför de gjorde den här studien.
Okej, och tre betingelser de kommit fram till.
Ja, och den första då är att det ska bryta mot en norm. Alltså den här cool-faktorn uppstår vid normbrytande.
Just det, du kan inte vara cool om det är precis som alla andra.
Nej. Och då var det i den första enkla delstudien så fick deltagare rata två flaskor på en massa olika sätt. Men bland annat utifrån coolhet då. Och jag har sett en bild på de där flaskorna. Den ena var en ganska tråkig, vanlig 50 centiliters PET.
Är det läskdryck eller pratar vi bara form?
Och den andra hade en mer intressant eller ovanlig konform. Och då tyckte folk att den var mycket coolare, den här konformiga. Och de uppfattade också att den bröt mot normen, så att säga. Och sen så testade man att sätta lite olika varumärken på de här. Alltså kända och påhittade och sådär. Men det visade sig inte spela någon roll.
Nej, okej. Okay. Formen i sig
om det var ett Starbucks-vatten eller om det var ett, du vet, något hitte på vatten. Så det spelar liksom ingen roll.
Kul. Normbrytande.
Mm, så normbrytande.
Mm. Bra, autonomt och sen då även normbrytande ska det vara.
Precis. Och sen ska den bryta mot en norm. Jag ska bara ge ett exempel ur real life.
Mm.
Harley Davidson.
Mm.
du vet, den här motorcykeltillverkaren.
Ah.
Nu är ju den, så som jag har uppfattat, är ganska förknippat med medelålders män som typ 50-årskrisar, kanske.
Mm, mm.
Men när de verkligen breakade någon gång i förra seklet, då var det med, har jag för mig, någon slags reklamkampanj som kopplade dem till outlaws och verkligen så ett liv utanför normen.
Just det.
Mm. Som ett exempel på det här, som de tar upp i den här studien.
Och, de gjorde ett så bra jobb, så jag är fortfarande, jag har en sån här t-shirt med avklippta armar som det står Harley Davidson på, men jag känner mig tuff och normbrytande och autonom när jag på med den.
Ja.
År 2021.
Du bryter ju normen också på så sätt att du inte är en 50-årig man med livskris.
Nej, men nosa på vad det. Alltså, byt ut man så är vi där.
There's 100 years of riding experience in every piece of gear we make. That means that boot right here wasn't born yesterday, friend. The kind of boot that says, file it yourself, Mr. Boss Man, I got places to go. As an aside, I find your daughter very attractive. Harley Davidson.
Nummer två då. Den ska bryta mot en norm som inte anses legitim eller som är lite tveksam. Är du med? Alltså det är ju...
PET-flaskeidealet är lite tveksamt därför. Eller hur?
Alltså vi har ju, vi liksom lever ju i massa olika normer eller medvetna massa olika normer. Till exempel att man inte ska koka fötterna på små barn.
Ja, just det.
Och det är ju en väldigt legitim norm.
Ja.
Både du och jag tycker så.
Ja, ja.
100% av tiden.
Verkligen.
Men sen finns det andra normer som man kan känna
till
lite...
Till exempel, sätt inte fötterna på sätet. Det är en kanonnorm.
Ja, okej. Okay. Ja. Så den står du bakom. Nej, men det gör väl jag också. Sådär.
Men då tyckte du, den kände du inte starkt för?
Inte lika starkt som för den här, inte koka fötterna på små barn.
Men vi ska inte snöa in
nej,
på det här.
Men ett exempel som de tar upp, om vi ska göra det här lite tydligare. Så till exempel så... Microsoft var enormt dominerande fram tills Apple slog sig in. Och då fanns den här liksom Windows Office-normen att på jobbet så typ ska man ha, inom citationstecken, man jobbar med Windows, det är så det är. Det är liksom arbetsplatsnormen.
Just det.
Men den var liksom inte speciellt populär, utan
okay,
det var bara det är någonting man bara gör för att någon har sagt
det
att
det
ska vara så.
Liksom.
Det är ingenting man tror på, det är ingenting man brinner för. Så här. Så att om det då kommer in en utmanare som bryter mot normen.
Ja, då äntligen är ett alternativ till det här. Liksom.
Då blir det cool faktor.
Ja.
Ja. Det här testade man i ett experiment i samma studie då, men i ett nytt delexperiment där man gjorde ett tankeexperiment. Och det var så här att man hade så tänkt dig ett främmande land och så målar man upp ett scenario hur det var i det landet. Och i det här landet så har de en särskild högtidsdag på året då man förväntas att klä sig vitt. Normen att man ska klä sig vitt. Men så har vi det här utmanarklädföretaget som säger att du ska klä dig blått i speciella ads som man fick se exempel på, reklambilder.
Ja.
Och då så uppfattades det som coolt om normen var, alltså normen att man ska klä sig vitt på den här högtidsdagen, det är för att man ska hedra diktatorn.
Ah, just det.
Ja, den korrupta diktatorn. Och då blev det genast coolt.
Att vara blå.
Att vara blå.
Ja.
Men om normen var att man skulle hedra det här landets fallna soldater.
Då är det bara rakt ut störigt.
Då är det bara rakt ut störigt och fett okoolt enligt de här deltagarnas
att
rating.
Att vara på sig blått.
Så att den principen. Är du med?
Ja. Och gud, det här var jätteroligt att tänka på. Och jag ser genast framför mig hur alla de här varumärkena som har kommit från ingenstans och gör bara en vanlig grej fast lite annorlunda. Happy socks. Folk har strumpor, strumpor, man tänker inte på vad strumpor är, sen kommer någon bara strumpa med ananas. Man bara, wii! Sprängs, vad ballt.
Just det. Jag har ett strumpproblem nu som är att jag skulle vara väldigt coolt om någon bara kunde sälja vanliga svarta strumpor som inte är ankelstrumpor.
Ja, exakt. Lite längd på dem, tack. Är det så fel?
Är det så fel? Det är sommar, jag vet. Men jag gick häromdagen och skulle handla strumpor och fick gå hem i oförrättat ärende för det fanns bara ankelstrumpor.
Ja, ja, ge oss en glipfri tillvaro, tack. Every day I wear cool socks.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
De här människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också. Mm. Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Ja, Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, Loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte var bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
Sen så i det tredje experimentet så hade man hypotesen att för att någonting ska vara coolt, mm, så ska man bryta mot en norm lagom mycket.
Just det.
Alltså man ska vara lagom normbrytande. Alltså de spekulerar, de här artikelförfattarna, i hänvisar till massa annan forskning som vi också har tagit upp tidigare i podden, att sådana här sociala normer, det är en otroligt stark psykologisk kraft, och att bryta mot dem är ju definitionsmässigt antisocialt.
Ja, just det, det är ganska muckigt liksom.
Ja. Ja. Och alltså det, varför finns de här, eller varför finns den här starka efterlevnaden, och varför gillar vi när folk följer normer? Jo, därför att det ger lite ordning och reda i den här kaotiska världen, och när folk börjar bryta mot normer, det är ett hot mot den här stamgemenskapen eller whatever. Sådär. Så att det är i grunden problematiskt med normbrott. Men om man håller dem på en lagom nivå, då kan det mer uppfattas som liksom nytänkande, initiativrikt, alltså prosocialt på olika sätt.
Ja, men, och det kan man, för om man tänker sig så här, hittar på Oscarsgalan och någon som ska hålla ett tal.
Mm.
Och så håller den ett tal som liksom sticker ut och som kanske är lite politiskt och lite djärvt. Coolt, ja, om den också liksom håller sig inom tiden och är finklädd.
Mm.
Dyker samma person upp och är på lyset eller pratar helt över tiden eller har motsvarande mina kläder, bara konstigt eller besvärligt liksom.
Mm. Nej, men exakt. Och de gjorde en studie som visade precis det här då, den tredje delen. Och där gjorde de så att deltagarna fick läsa om 3 olika band. Ett low autonomy band, ett bounded autonomy, något slags mellannivå, och ett extreme autonomy. Alltså, vi fick läsa en kort hittepå-intervju med ett sånt band. Och det första bandet sa så här att ja, men vi försöker skriva låtar som ska nå ut till riktigt, riktigt många. Vi följer trenderna i samhället och försöker att använda oss av så populära ljud som möjligt.
Vilket tufft band.
Vi skriver sånger som vi hoppas att alla ska älska. Och vårt mål är att vara så mainstream så att så många som möjligt kommer att älska oss. Mm. Ja, typ så. Och jag direkt översätter om ni tycker att det är kassvenska här. Och på mellannivån Bounded Autonomy så sa de så här. Vi försöker inte skriva hitlåtar eller nå triple platinum. Vi skriver bara låtar som känns bra för oss och som återspeglar vad vi upplever och vilka vi är. Vi ser vad som händer i världen runt omkring oss och försöker incorporate de observationerna i låtar som vi hoppas att människor kan relatera till.
Mm.
Och sen så har vi extreme autonomy, tredje nivån då. Vi skriver vad vi känner för, vilket vanligtvis brukar innebära att helt ignorera vanliga konventioner och göra något som är helt annorlunda. Vi gör vad vi vill och om folk inte gillar det så är det deras problem. Om jag ska vara ärlig så kan vi inte bry oss mindre, we couldn't care less, vad andra tycker om oss och vår musik. Vilka tycker du är coolast?
Och jag har jättemånga tankar om det här som varandes en som har jobbat i musikbranschen i, ja, i ett decennium. Att såklart så kände jag att jag vill köpa mittenbandets album. De litade jag på och de tyckte jag var genuina och tuffa. Reflektion, de första.
Ja.
Som sa det där som jag antar att man bara, men gud, det här är så ocoolt, så intressant att säga att man vill sälja plattor och så vidare. Det blev efter en ganska lång köttig era av version 3.
Ja.
Skiter i allt, vi hatar alla som lyssnar på oss. Alltså,
ja, när det hade blivit så indie-grejen,
ja, när det hade
mitten
blivit,
på 90-talet.
Exakt, när det hade blivit så etablerat, då var det där att så här, Brainpool åkte på en turné med Roxette för de vill sälja plattor. Det blev coolt. Alltså, ja. Förstår jag att det är liksom, apropå att normer förskjuts, så att så här, den här konstlade, autonoma fuck marknaden, fuck allt blev alltså, faktiskt, nu kanske jag är lite ute och cyklar, men jag vill jämföra med den här influencer-dramaturgin nu.
Mm.
Att så här, ganska länge så skulle folk inte riktigt låtsas om att man tog betalt för att sälja någonting på sitt Instagram-konto, eller så här, för det var liksom lite fult. Och sen nu har det liksom etablerat sig så mycket som, eller så här, den normen att det är fult att vara köpt eller såld, eller vad man säger, den har blivit en ny norm att bryta emot. Så att nu när man så här, kom och köp vad fan som helst på mitt Instagram-konto, så är folk gör det till en grej. Det är liksom ett koncept, det är ytterligare en försäljningsmekanism.
Ja.
Att så här, bu för alla er som säger att kvinnor inte får tjäna pengar på sin Instagram. Alltså, förstår jag med att så här, det är som att det är en så här konstant växelverkan mellan så här, kommersiella krafter och trovärdighet.
Mm.
Som så här, normen är självständig och autonom, inte beroende av kommersiella krafter. Tills det blir så utbrett och kvävande så att folk bara, fast nu är det coolt,
ja,
att säga jag älskar pengar.
Så det sker en sån pendelrörelse.
Ja.
Just det. Exakt. Det som händer är väl att det etableras nya normer. Och då blir det coolt att, alltså då måste man för att vara cool bryta mot dem.
Ja, exakt.
Genom att pendelröra sig.
Ja, exakt. Ja. Och så precis det man är som...
Exakt. Och jag menar, det där känner man ju själv.
Mm.
Eller hur? Alltså man på något vis köper en norm och den blir en del av en.
Mm.
Och så går man runt och tänker så i några år och sen så bara, men gud vad det här känns ospännande att säga så här.
Ja,
tänka
exakt,
så här,
exakt.
Göra så här. Nu testar jag något annat för att jag vill vara lite cool.
Ja, och tittar man vet ju i ens Twitterflöde vilka som generellt brukar ha de coola åsikterna. Och då är det ju alltid de som först bara, jag vet, bryter mot sig normen att den stora breda massan har plötsligt blivit duktig på att säga att man inte borde flyga.
Mm.
Och då är det den coolingen som bara, fan vad gött det ska bli att dra till Costa Rica. Man bara, cool du är för du bröt mot normen, men vad dumt ändå. Och så blir man förvirrad.
Just
men det är
det.
Därför vi pratar om det här nu, för att det är jätteintressant. Varför tycker jag att den är ball när den säger en sak som jag...
Och enligt de här forskarna så ska man, om man vill vara riktigt cool i det läget, försöka lägga sig på ett lagom avstånd från normen.
Mm, just det.
Och så ska det vara en norm som inte är populärt etablerad eller som man kan ifrågasätta. Jag tänker med det här flygexemplet, då kanske man är så här, Ja, men då flyger jag. Alltså jag kommer att flyga till Medelhavet i sommar.
Ja.
Då kanske någon tycker att det är coolt. Men om man skulle vara den som säger så här, nu ska jag bli The Point Guy. Minns du vem The Point Guy var?
Nej, jag minns inte, men jag minns vad Sara Skyttedal skrev på Twitter.
Men kan jag få berätta om The Point Guy?
Ja.
Jo, det var någon så här kille som många killar tyckte var häftig för sig 5-10 år sedan. Innan flygskammen var etablerad. Som alltså var i ständig rörelse i luften. Alltså han flög
han
hela tiden.
Aldrig.
Han hackade systemet med såna här bonuspoäng.
Mm.
Så att han liksom fick...
Han blev självförsörjande.
Han blev självförsörjande på såna här flygbonuspoäng. Så han kunde hela tiden flyga... alltså han flög hela tiden. Han gjorde inget annat. Så här, om någon skulle komma och säga nu att så här, fuck flygskam, jag ska bli points guy. Man hade inte tyckt att det var en cool person.
Nej, Sara Skyttedal skrev ju något liknande. Alltså kristdemokratpolitiska... Ja, vad var hon nu då? Det borde jag veta.
Ungdomsförbundet.
Jag tror inte hon är det längre. Ordförande. För hon är min ålder. Men i alla fall, hon sa i alla fall något i stil med att jag ska flyga mer än någonsin. Alltså, för vissa är ju sådana att så fort något är det man bör tycka, så tycker man tvärtom.
Just det.
Men det blir ju inte alls alltid coolt. Du har
Nej,
helt rätt.
Så instruktionen utifrån vetenskapen blir här att...
Lagom långt.
Lagom
långt. Flyg till Medelhavet, Sara Skyttedal.
Du har varit väldigt provokativ. Du har twittrat och skrev så här. Jag tänker så här, flyg mer. Det finns så många dumpuckor som bojkottar flyget att förutsättningarna för bolagen att investera i ny grön teknik försämras. Jag flyger därför några extra gånger. Det är min klimatkompensation. Slut på citatet.
Så ska vi sammanfatta. Coolhet, alltså the secret sauce.
Ja, just det
här magiska extra ingrediensen, förutom att något är bra, den hemliga kvaliteten. Det är alltså autonomi eller självständighet, oberoende så. Nummer två, man ska bryta mot en norm som inte är väldigt populär eller anses superlegitim. Alltså helst den som anses illegitim eller som inte är poppis. Och nummer tre, man ska bryta mot den här normen lagom mycket och inte ta i för mycket. Jag tänker nu på, nu blir det så fula ord här så att kanske får bli klara och tvungen att klippa bort det. Men jag kommer att tänka på när jag var på en musikfestival för några år sedan. Och så såg jag en, apropå så subkulturer och så, såg jag en kille med en skinnjacka på vilken det stod skrivet med så här Tippex på ryggen.
Wow.
I stora versaler. Rövbajs i slidblodet.
Mm.
Och det, han kanske så att säga var cool i sin...
Ja. Det var lagom normbrytande i hans skinnjacka med Tippex-gäng.
Exakt. Jag kände ju att...
Det var lite väl.
Det var lite väl. Mm. Jag upplevde inte det som särskilt coolt.
Finns det några sådana här parametrar att det handlar om att också gå längre? För att i ett gäng där folk skriver fula ord på skinnjacka, hade det också kunnat vara coolt om han bara blomma? Eller är det liksom, det ska ut i ytterligheter?
Nej, men om han hade skrivit blomma, det kanske hade varit för långt ifrån... Alltså han hade kanske gått för långt.
Ja, då blev han en outcast. Det var för...
Det kanske hade varit en sån här extreme autonomy.
Ja.
Faktiskt.
Ja.
Alltså verkligen. Mm. På riktigt. Mm. Alltså, jag tror man får tänka så kontextuellt. Ja. Att i hans sammanhang så hade det varit mycket mer extremt.
Just det.
Än att skriva rövbajs i slidblodet. Mm.
Slidblod.
Jag var tråkig...
Ja.
Tråkig stil.
Ja.
Ja. Men nu stod det så. Kan inte
och vilket annat bajs ägnar han sig åt?
Ja.
Men inte rövbajset.
Hey man, that's not cool.
Och sen så har jag läst en annan studie som är en sån här flitigt citerad i det här området. Då, där man har, eller en serie studier där man har kikat på personnivå och landat i två hemligheter bakom coolhet. En serie studier från University of Sydney i Australien. Psykologerna Elon Dar Nimrod och hans kollegor 2018.
Mm.
Och då så i den här studien så slår de fast att det är tre faktorer kommer de fram till där när man kikar på personer sådär, som avgör om andra kommer att uppfatta en person som cool.
Alltså penna och papper fram, nu kör vi.
Det första är originalitet slash autonomi, alltså det vi har varit inne på.
Alla andra skjorta, inte jag.
Nummer två, kan du gissa vad det är? Det är någonting som väldigt ofta kommer tillbaka i bedömningar av andra.
Nej.
Attraktivitet.
Ja, man ska vara snygg också.
Det hjälper.
Okej.
Snark.
Jag tyckte det var annars det som är så härligt med cool. Att man kan vara cool utan att det nödvändigtvis behöver vara snygg.
Det kan man absolut vara.
Ja, men det skadar inte att också vara nurping.
Nej, precis. Och sen så punkt tre då. Hur tilltalande man är för en särskild subkultur.
Vad då?
Så här, jag är otrolig på att jonglera. Mm. Ingenstans har det uppfattats... Jag är inte det. Det är bara för exempel. Ingenstans har det uppfattats som coolt förrän jag träffade det här didgeridoo-gänget i Tantolunden. Som tyckte att jag var... Alltså, ja. Mina jongleringskonster ja. Gjorde mig helt plötsligt väldigt cool.
Ja.
Förstår du?
Ja,
alltså situationsspecifika faktorer.
Ja.
Mm. Mm. Så de tre faktorerna då. Men sen så landar de också i att det finns en väldigt stark personlighetsfaktor.
Mm.
Och vad vet vi om personlighet, Lina?
Jag har ingen aning.
Men det är ganska stabilt.
Just det förändras inte supermycket över tid.
Nej. Tittar man över en hel livstid så kan det hända ganska mycket. Mm. Jag tror att vi refererade någon sån studie. Men det är ändå liksom relativt ganska hög grad av medfött.
Mm.
Och ganska hög grad av stabilitet.
Mm.
Ja. Och de hittade två huvudsakliga typer.
Mm.
Coolhetstyper. Det här tycker jag var väldigt intressant att läsa.
Oj, hoppas jag är en av dem.
Mm. Så att först hade vi en typ som hade det vi kan kalla det socialt gångbara paketet. De här personerna var vänliga, omtänksamma, karismatiska, sociala, kompetenta. Är du med?
Mm, jag är helt med.
På vilken sort jag menar?
Ja, men jag tycker bara inte det är så coolt.
Du får ingen sån...
Nej, men det här är ju mer så här, fan vilken kvalitetsperson.
Ja.
Men det jävla var tuff skinnjacka du måste på för att jag också skulle tycka att den är cool.
Ja, är det så?
Ja, ja. Lite. Det där är bra, kvalitet är bra, punkt. Vad är det autonoma i det här?
Alltså, jag måste säga att när jag läste om den sortens cool person så fattade jag typ precis vilken sort de menade. Eller jag kände igen. Alltså ni vet, de här personerna på typ låg- och mellanstadiet, när det är så här flugornas herre och så här killvärlden, så är det man hälsar med en näv i magen och typ så var det när jag växte upp i alla fall. Och det är ganska hårt. Och så finns det någon som typ inte ägnar sig åt det där.
Som är så rimlig och schysst.
Ja.
Ja.
Och som liksom står över det där. Och sådana stöter man ju på ibland. Alltså jag tänker på
helt
i den här filmen Stand By Me till exempel. Han den här liksom ledarkillen som har allt det där.
Ja.
Supercool. Just för att man är så alltså han är ju så himla normbrytande i den världen. Mm. Är du med på vad jag menar?
Jag är med och jag tror att just killkontexten här är lite av en nyckelspelare, för att då blir ju det här beteendet att vara bussig och rimlig och snäll. Man bara, men gud vad normbrytande. Men generellt sett till hur det här beskriver, det är ju en snäll, rakryggad människa man beskriver.
Just det.
Och inte nödvändigtvis liksom Joan Jett.
Nej.
Sen en Joan Jett som beter sig så där, det är henne man vill tatuera in över hela bröstet såklart.
Precis. Men sen så, jag tror att det är också lite mer än den här, alltså det är inte bara snäll.
Utan nej.
Du vet, det var karismatiskt, det är kompetent, alltså lite så klassiska ledartyper.
Just det, just det.
Och det är de som Dacher Keltner, den här maktparadoxen-forskaren, brukar prata om också. Jag kände igen den här uppsättningen i egenskaper, att det är ofta den typen av personer som på så här sommarkollot, ett par dagar in så är de utsedda till liksom informella ledare i gruppen, eller har högst status och så.
Hey, at least now we know when the next train was due.
Sen har vi den andra typen som har det konträra paketet, contrarian coolness. Och där är det saker som att man är distanserad, upprorisk, sarkastisk, äventyrlig, lite självisk kanske.
Mm.
Känner du igen?
Ja.
Det är ju kanske lite mer skinnjacka.
Ja, exakt. Och det här
James Dean.
Och det här är den coolheten som man kan störa sig på att man förtrollas av. Varför vill jag vara kompis med honom? Han är ju ingen schysst ens. Eller han liksom tittar ju inte på andra personer. Eller du vet. Och ändå så bara, men han är tuff.
Ja.
Han är cool.
Tjena Lili, ska du med oss någon cykel?
Det de här forskarna gjorde sen, det var att de... tog sådana personer som hade skårat väldigt högt i någon av de här två.
Mm.
Alltså som uppfattades av andra på det här sättet.
Ja.
Som antingen socialt gångbart coola
eller lite mer
konträr coola. Och sen så körde man sådana här vanliga personlighets test, Big Five. Och man tänkte sig att de här socialt gångbart coola, de kommer att scora högt på alla dimensioner som brukar vara positiva i vårt samhälle, eller som brukar förutsäga positiva utfall på olika sätt. Och typ så var det också. De var såna samvetsgranna. Alltså,
och lite lyhörda och liksom och, omtänksamma.
De var faktiskt extroverta då. Eller mer extroverta än snittet. Man kollade också så här, självkänsla, och naturligtvis så scorade de högt där. Men det gjorde även de här konträra. Alltså de hamnade också högt på självkänsla, eller översnittet. Och de var faktiskt också mer extroverta än snittet. Ja, det är inte så, inte så överraskande.
Jo, lite tänker jag, alltså, när man säger liksom den tuffaste rockstjärnan som sitter i ett hörn och vill inte prata med pressen. Och sen så blev den ju rockstjärna, vilket i sig är se mig, lyssna på mig, extrovert. Får jag komma med en fråga? Rent evolutionärt, varför premierar vi de här? Alltså det sociala fattar jag. Att vi som stor grupp människor så ska vi följa efter Björn som är så rek och rakryggad och säger vad han tycker. Så det är det där prosociala. Varför vill vi vara som Joan Rett? Är det för att vi ska liksom, så här, om inte människor uppmuntras att sticka ut lagom mycket, så kommer vi inte bryta ny mark?
Precis. Alltså, jag tänker mig att det är, alltså, nu sitter jag här och bara spekulerar. Högt, men jag tänker mig att det är ett positivt normbrytande. Mm. Alltså, om alla gör precis likadant hela tiden, det blir stabilt, men det liksom händer ingenting.
Nej, vem ska rita det häftiga Eiffeltornet? Vem ska göra den goda maträtten om alla bara gör samma?
Just det.
Så vi måste uppmuntra originalitet för utvecklingens skull.
Exakt. Jag tänker mig att det är så. På precis samma sätt som man behöver lite risktagare.
Just det.
Man behöver folk som är mer riskbenägna för att det ska hända något. Mm. Och evolutionärt för att man ska bara ta sig ur grottan och hitta nya jaktmarker. Sen tänkte jag att jag ska ta upp en studie som hette Associations of Coolness and Social Goals with Aggression and Engagement During Adolescence.
De är så smidiga titlarna på vissa av de här studierna.
Det var bara att den så här problematiserade det här med coolhet lite grann. Att visa att det inte alltid är så himla bra. Man undersökte sjätte klassare i USA. De är ett år äldre eftersom de har... Alltså nollan heter ettan där, tror jag. Och så hur gammal är man då? 13?
14.
Ja,
något sånt.
Så barn i den åldern, 347 stycken. Och man mätte grad av coolhet, så att säga, hos de här personerna. Deras kamrater fick rapportera in det. Och sen så kollade man också vad de hade för uppfattning om popularitet. Så hur viktigt det var med popularitet, hur viktigt det var att dominera i klassen och... den typen av grejer då. Och då kunde man se att hög coolhet kombinerat med hierarkiskt tänkande, att det var viktigt att liksom dominera i klassen till exempel, hade samband med lägre grad av engagemang i skolarbete och sådana saker, och högre grad av aggression.
Okej. Och nu är vi lite inne på de här i ens klass som man minns.
Ja.
Så den var cool, men den pluggade inte och den var lite stökig.
Ja, precis. Mm. Så att, bara för att problematisera det här med coolhet lite, att det kan ju vara en... Det är inte nödvändigtvis de skönaste
Katterna. Det kan man ju faktiskt känna igen från när man är på krogen också. Man bara, wow, häftig kille, varför är han så himla packad hela tiden? Eller att det är inte alltid...
Precis, och om vi nu ska... Det fanns en genus... Om vi inte ska låta tjejerna komma undan, så kunde man se att... coola i den studien då, coola tjejer som hade såna här popularity goals, för vilka det var viktigt att vara populära, särskilt viktigt att vara populära, de hade högre nivåer av relational aggression, alltså
man kanske fryser ut lite, och man kanske liksom kör lite mobbing och lite sådana saker.
Precis, vi har tagit upp det i något tidigare avsnitt att den liksom tjejmobbingen ser ju väldigt annorlunda ut, att den är inte fysiskt våld på samma sätt, utan det är mer ett sånt socialt maktspel att frysa ut och den typen av grejer. Så att där var coolhet tillsammans med sådana här popularitetsmål då en prediktor för den typen av antisociala beteenden.
Att vara cool är coolt, och cool är man om man är autonom, självständig och det man gör, tycker, tänker, ser ut som är bra. Man får gärna vara attraktiv, man ska vara originell, man ska bryta mot normer men inte för mycket. och gärna en norm som folk är liksom lite trötta på eller som de inte älskar. Man kan vara det genom att vara prosocial, vilket är väldigt härligt gångbart och någonting som ofta är förknippat med en massa härliga egenskaper. Eller man kan vara det på ett lite mindre socialt sätt som går emot, lite mer konträrt. Men även där så är den höga självkänslan central. Och när man tittar på folk i till exempel årskurs 7, så ska man vara lite uppmärksam på att om man vill vara poppis och cool så är man inte alltid helt schysst.
Just det. Och sen så jag kom på en sak som man kan ta upp här. Du var inne på det med självsäkra beteenden. Mm. För det är något som jag jobbar med mycket i så här kliniken och eller har gjort i min kliniska. För det är sånt som verkligen går att träna upp. Alltså att man går ut och lajvar självsäker.
Ja.
Genom att utföra självsäkra beteenden. Och det kommer kännas som att man spelar teater först. Men så småningom så blir det en del av en... Alltså tankar, känslor hänger med.
Mm.
Och så känner man sig självsäker. Det funkar ofta faktiskt väldigt bra. Och det är, jag kan bara dra det. Alltså vi har tagit upp det. Men jag kan bara nämna några sådana saker.
Mm.
Och det är ju då man kliver in i ett rum. Kroppsspråket säger en hel del. Upprätt kroppshållning. Hålla ögonkontakt, rösten mycket, alltså att prata volymstarkt.
Mm.
Att prata långsamt brukar vara en sån grej. Mm. Då visar man att man på något vis, man tar sig rätt till airspace.
Just det.
Nu får ni lyssna på mig för att nu ska jag prata. Att använda sig av humor.
Just.
Är ju definitivt en sån grej. Man visar då att man vågar ta den risk som det innebär. Att skämta och, alltså man framstår helt enkelt som självsäker om man vågar skämta. Korta kärnfulla budskap. Att underförklara.
Ja, just det. Att inte, vad det jag menar är alltså det här och det här och det här. Utan
precis.
Bara, räkna med att
Lina, fattar. Varför är du sen idag? Nej, men det händer lite grejer på vägen.
Trafiken, punkt.
Ja. Ja. Men om man står och pratar i 4 minuter.
Åh gud, den där, wow. Den tar med mig som ett riktigt jävla...
Den är kanon.
Ja.
Ja. Alltså, så att det finns en rad sådana här beteenden som man bara kan lägga sig till med. Och testa, det är ganska kul faktiskt.
Nu är det jag som ska börja underförklara. Med detta avrundar vi vårt avsnitt om vad som gör en människa cool. Jag heter Lina Thomsgård. Mittemot mig sitter förträffligt coola Björn Hedensjö, psykolog och författare. Avsnittet har producerats av Klara Wallin och spelats in på Beppo. Ni hittar oss generellt där poddar finns. Vanliga avsnitt på onsdagar och våra fredagsfrågor på fredagar. Och på Instagram på Dumma Människor. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.